Vi god morgon, god kväll, god middag till våra lyssnare med Johan Orenius på andra sidan bordet och undertecknare som heter Anders Bengtsson. Jag vill börja med en rättelse. För 2 veckor sedan så pratade vi om Max Markusson, att han hade varit med i en podd där han hade pratat öppet, lite, kanske lite för öppet, om varför inte Jens Gustafsson var tränare för IFK Göteborg. Nu inte längre då, men han var klubbdirektör i IFK Göteborg. Och jag sa att detta var i BB-podden. Och det var nästan i BB. Det heter Bara Ben-podden. Det var där han var med. Så att det var inte i BB-podden utan Bara Ben-podden. Jag ber om ursäkt.
Det är två detta. Olika.
Det är två olika poddar.
Rättelser.
Ja, vad har vi på rättelser?
Nej, inte, men det har man ju varit med om några gånger.
Ja, gud ja.
På ett sätt känns det skönt att få skriva en rättelse. Mm. Det är ju lite lättare att gå vidare. Min jobbigaste var väl när jag fick rätta. Expressen började med där de alltid hade sådär dagens rättelser på någon av sidorna i papperstidningen. Och då tvingade jag skriva en rättelse då där jag i en ingress istället för att skriva David Cameron, Englands dåvarande premiärminister, hade skrivit James Cameron.
Ah.
Det är en jobbig ingress då. Den tänker jag på spontant. Ja, jag minns vår rättelse med Elfsborgs IF.
Ja.
Den tog.
Den tog faktiskt. Ja. Och då skrev det att...
Det var också att Elfsborgarna var inte arga utan ledsna.
Ja, och jag tog den mer. Ja, men, och jag tror att vi skrev i vår rättelse att händer detta igen så kommer vi avgå. Vi tog i från tårna.
Kniven på strupen. Ja. Men det har inte hänt. Nej. IF Elfsborg.
Ja. Ja. Men det är som du, jag såg att du skrev det häromdagen här i någon tråd på Twitter också att Jönköpings södra, den är ju rätt lätt.
Ja, S-et där glöms
den,
väldigt
den
ofta
bort. Den är Sveriges Villarreal.
Mest felstavade klubb.
Det får man säga.
Ja, de är några stycken. Mm. Och den är väl nästan så där Jönköpings J-södra fansen har gett upp. Mm. Jag tror inte de orkar, för jag tror vi hade när de gjorde sin första allsvenska säsong, blir det väl inte, men för de var ju uppe för länge, länge sedan. Men när de gick upp nu på 2000-talet, när vi skulle summera den allsvenska säsongen, så hade vi det som en liten blänkare där vi, tror jag, ringde upp ordföranden för supporterklubben och undrade hur trött han var på det där. Och då får man att han sa att han hade mejlat frekvent, men bara tvingats inse att det här är ett heltidsjobb och jag måste göra andra saker. Så de har bara gett upp att väldigt många glömmer S-et då i Jönköpings södra.
Ja.
Du, ska jag berätta för dig vad besvikelse är på riktigt?
Låt mig höra. Har du hittat nya perspektiv på besvikelse?
Ja, när man säger så, det hänvisas ju ofta till en gammal anekdot om Kristina Lugn om besvikelse. Den har du säkert hört, den är tröskad ganska många gånger.
När hon var liten och gick med sin pappa.
Ja, som väl är, blev lite kryddad, för jag tror efter att hon gick bort så skrev hennes dotter Martina Montelius hur det egentligen var då. För alltså, anekdoten löd ju att en ung Kristina Lugn som barn äntligen så skulle gå på bio med sin pappa. Och de skulle gå in till Skövde som var närmaste stan, och när de kom fram så skulle pappan ha sagt då, här är bion, men vet du vad, vi ska inte gå på bio. Vi ska lära oss vad besvikelse är. Riktigt så sadistiskt verkar inte ha varit, utan det som ska ha hänt istället var då att föreställningen var helt enkelt inställd. Han hade absolut tänkt att ta med sin dotter på bio. Däremot är det mycket möjligt att han sa då, nu får vi istället lära oss vad besvikelse är. Det är också någonting.
Men så den mycket blev inte bättre lika story.
Ja, precis. Den är lite sämre. Ja, ja. Men man kan också förstå att dottern, alltså Martina Montelius, ganska skönt att så här, inte en släkting framstår som en psykopat. Mm. Så. Men min då, besvikelse. Och den här är helt sann då. Förra veckan, jag tror att det här är tisdag eller onsdag eller så. Och det är en ganska körig dag för mig på jobbet. Du är inte här. Du har loggat ut. Det är liksom, jag har en lite strulig dag. Du vet, när man inte får tag på folk och det är lite stressigt. Och jag visste också att jag hade en stressig dag som väntade hemma efter när min fru skulle vara borta och båda barnen och mycket som ska göras och så. Så dyker upp ett litet mejl. Inget man brukar bry sig om, för det var ett mejl från Netflix. Ja. Och de brukar man ju rätt snabbt. Men det här står det då, kan det här vara något för dig? Och så står det då,
Roberto Baggio.
Roberto Baggio, The Divine Ponytail.
Jag har sett den.
Ja, vi kan komma till det. Jag ser det då och fastnar och får lite puls. För grejen är, jag har också ganska nyligen läst om Roberto Baggio. Jag hade någon dag när jag fastnade i honom. Mm. Det har jag gjort förr. Då brukar det vara YouTube-klipp. Det är en av mina favoritspelare.
Ja, vi pratar ju om detta. Ja. Du och jag kanske off-air.
Mycket spännande saker som händer off-air. Väldigt förtjust i honom. Och när jag läste om honom så slog det mig också att inte så sönderberättad karriär ändå. Mm. Inte liksom extremt klubbkopplad som Totti var. Eller så, utan han har ju från många, han avslutar väl i Brescia, men var ju i andra klubbar också, Fiorentina och Juventus och sådär. Men kände att så här, men man är nog inte, fan vad kul med en dokument, en lång, är det 1,30? Vilken målbild för mig att ha när jag har gjort alla mina plikter för dagen. Så dagen rusar vidare och jag har Roberto Baggio i huvudet. Och jag liksom hämtar barn, jag tröstar barn, jag fixar middag, jag städar undan.
Jag har kanske varit och köpt en Skogaholmslimpa och tänker nu ska jag göra mig 8 mackor.
Ungefär så. Ja.
Och kolla på Baggio.
Ja, jag ska ha en riktig njutningsstund. Jag vet att jag har den här framför mig. Det är lätt då, liksom, även om det är lite, för jag vet att jag har den här framför mig. Liksom, lägga ena barnet, lägga andra. Klockan hinner bli 9:30. Jag är ganska trött. Äntligen är det lite lugnt. Och nu tar jag fram lite rostade mackor med ost. Hittar en liten öl där. En pilsner som jag tar fram.
Det är gåshud. Alltså.
Ja, och så äntligen, fy fan, jag kan inte tänka mig något bättre än att se på just nu. Mm. Det här är du värd, Johan. Så trycker på. Och så upptäcker jag då.
Jag vet.
Det här är en jävla spelfilm om Roberto Baggio.
Jag vet.
Det är ingen dokumentär.
Ja, är
det? Det är inte några gamla talking heads som sitter. Och jag tänker i början ändå, men det är lite mer sådär...
Ja, de dokumentärer man har sett.
Ja, den är lite mer lekfull dokumentär. De varvar lite liksom inspelat med. Men snart kommer det på riktigt. De tröskar liksom barndomen och flytten till Fiorentina och sådär.
Icke.
Det är en lång spelfilm då om Roberto Baggio.
Men du såg den?
Jag började nästan gråta. Och då ska man säga, det här är ingen kalkon. Alltså jag ser att det här är på ett sätt en välgjord film. Mm. Välspelad med säkert ett hög budget. Och den är på italienska. Inga liksom soppiga engelska skådisar eller något sånt där. Så det är ingen kalkon eller så. Men den kan ju aldrig bli fantastiskt bra. Ja, du har ju sett hela också. Du kanske tyckte den var 5+.
Min son tyckte man 5+.
Ja, det gjorde han det ändå. Ja, men det blev jag ändå lite glad av.
Ja, absolut.
Men du vet att, för det jag tänkte på då här då också var att, för det här har vi pratat om tidigare, hur svårt det är att göra bra fiktion av fotboll eller idrott överhuvudtaget. Och vi har väl haft olika förklaringar att idrotten är så magisk som den är, så den behöver liksom inte förstärkas med fiktion. Mm. Det är ju några spelscener som inte imponerar.
Nej.
Alltså fotbollsscener.
Det får man säga. När Baggio skjuter på en boll, så säger man att det inte är Roberto Baggio.
Ja,
så kan man säga.
Absolut. Skådelsen ganska lik Pablo Aimar.
Ja.
Och det vet vi att det är svårt då. Och för i Borg McEnroe-rullen löste de väl det. De gjorde väl det i en dator på något sätt. Att det var den riktiga matchen och så satte de in skådelsarnas huvud där på något sätt. Så att det såg riktigt ut. Och det har vi pratat om förr, hur svårt det är. Men det är också något annat, jag vet inte om du håller med här. Men Roberto Baggios karriär då, om man tar den i sin fotbollskontext, då blir den jävligt mäktig och även dramatisk. Du vet när han får en svår knäskada när han fortfarande är väldigt ung och ska till Fiorentina. Den är potentiellt karriärshotande till och med. I den här fotbollskontexten så är det en jättesak. Och han har det lite tufft i början i Florens. Han kanske vill flytta hem till norra Italien. Men här i fiktionen, när allting är öppet, när man kan göra precis vad man vill och när man är van att få liksom episka berättelser, då framstår plötsligt det här som ganska futtigt. När man tappar liksom fotbollsramarna runt det, då blir det bara, ja, kanske får han flytta tillbaka till norra Italien och fortsätta med ett helt okej liv där. Precis. Han var en tjej där och hans föräldrar verkar vara rätt okej också. Så, då tycker man inte, då verkar det futtigt liksom. Mm. Jag kan inte, när man inte har dokumentären och när det inte liksom är bara med fotbollsglasögonen utan när allt är möjligt, då blir berättelsen svag plötsligt. Så
ja,
kände jag.
Ja, det är intressant att säga. Jag tänkte inte riktigt på det, men nu när du säger det så är det precis det som skaver.
Ja, det är ju det. Men du såg uppenbarligen färdigt hela filmen. Det gjorde inte jag, för jag var så besviken då. Vad tyckte du då?
Ja. Det fanns väl vissa bitar. Och sen kan man ju inte heller, hur mycket frihet har man tagit sig för att liksom hitta på saker. Jag tyckte ändå var kul så. Det här buddhistiska inslaget i hans liv.
Mm.
Som sen betyder mycket för honom. Och som faktiskt gör då att han kanske kommer tillbaka från skadan. Så det är ju då han går in i en skivaffär. För han älskar då The Eagles. Han vill säga om det har kommit in en ny LP. Mm. The Eagles. Och så är det en italienare som nere i källaren där. Börjar prata med henne. Varför är du så ledsen, Roberto? Nej, du vet, det är jobbigt, en skada och han är ung och så. Ah, kom hem till mig någon dag så kan vi snacka lite. Och det visar sig att han vill då lura in honom eller inte lura in
han
honom.
Han trycker en bok i handen på honom om buddhismen.
Ja, precis. Och sen så blir de polare och han blir hans liksom spirituella ledare på något sätt.
Just det.
Och introducerar honom för buddhism och det betyder jättemycket för honom. Det tyckte jag var kul. Men sen så vet man, är detta bara påhittat? Har han gått in i en skivaffär för att han gillade The Eagles eller var det något annat? Det är viktigt för mig. För det sätter allt.
Men med buddhismen, det är ju inte påhittat. Var det första gången nästan man hörde talas om buddhismen? Som liten när man fick höra att Roberto Baggio hade konverterat till buddhismen.
Det tror jag det säkert. Man hade kanske liksom kunnat räcka upp handen sen när man började prata om detta i skolan. Och fråga, vad kan du med buddhism? Roberto Baggio?
Claes Malmberg.
Just det.
Som sagt, jag blir nästan orättvis mot filmen. För som sagt, den är säkert, det är inget fel på den. Jag såg att Marcus Birro älskade den. Det är kanske inte så oväntat så. Men jag, du vet, jag hade verkligen sett fram emot något
annat.
Ja, jag
förstår. Ja.
Så det var helt förstört då.
Ja,
jag var tvungen att se på Europa League-finalen istället. Jävla skit. Vi är i Real Manchester United nutid.
Ja, Johan. Det här avsnittet gör vi i samarbete med C More. EM-festen är snart igång. Det är bara 9 dagar kvar. Och med C More så streamar du UEFA fotbolls-EM och du får dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Och nu på lördag den 5 juni så visar C More även Sveriges genrepsmatch mot Armenien. Och man går in på cmore.se för att läsa mer.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Volkswagen. Och det är också Volkswagen som sponsrar sommarens stora fotbollsfest, fotbolls-EM. Och Volkswagen är väl medvetna om att det inte är sällan på fotbollsplaner och fotbollsläktare som livet blir som mest elektriskt. Och det är den här elektriska stämningen som Volkswagen älskar att jobba med. Deras nyaste modeller ID3 och familjesuven ID4 symboliserar detta. De är rymliga, går på 100% el och kommer långt mellan laddningarna. Erbjuder vad de tycker är en elektrisk körupplevelse på vägen. Man kan testa den här upplevelsen. Det är bara att boka en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Någon gång kanske då mellan sommarens alla elektrifierade EM-matcher. Men det här med fiktionen, vi ska inte släppa den riktigt idag, men vi ska återkomma till den. Och med svårigheterna som varit inne på att göra fiktion med fotboll som fond. Finns det de som lyckas? Och det här är ett lite speciellt avsnitt, för jag tänker byta ut dig när vi kommer till halvtid här.
Nej, inte ens det. Jag kan bli utbytt för första minuten.
Som en markering.
Nu räcker det verkligen.
Ja, att inte ens i paus.
Inte alls levererat idag.
Nej, men vi ska nämligen få en gäst hit. Och det är någon som har lyckats ganska bra med just det här fotbolls- och fiktion. Det är en namne till mig som också heter Johan. Johan Nilsson, författare och översättare. I Offsides begynnelse och de första åren så översatte han väldigt mycket för just Offside.
Korrekturläsare.
Men författare, och nu är han aktuell med en spänningsroman som jag har läst just på omvända roller då, för jag var korrläsare där. Som heter Jubelår och som utspelar sig i fotbollsmiljö. Det är en ganska mörk historia med matchfixning och annat som grund. Jätteintressant och bra bok som vi släpper på vårt förlag.
Ja, första gången ever som Offside Press AB, som hela bolaget heter under våra nu 22 år, släpper fiktion.
Så är det. Ja. Så jag ska gå in så småningom här i avsnittet i rollen som Jessica Jedin då i Babel och leda ett litet författarsamtal.
Jag döper detta till Johan och möter Johan.
Precis, det blir Johan och Johan istället för Johan och Anders.
Ja.
Du kan ju känna dig lite avslappnad. Ja. Du behöver inte leverera så länge här nu. Nej. Utan ge mig 20 knivskarpa minuter nu så kan du gå vidare med din dag sen.
Ja. Ja, jag känner redan att tränaren på väg att byta ut mig innan matchen börjar. Jag kommer inte alls kunna prestera det.
Det låter ju som ganska opsykologiskt om jag skulle vara din tränare och göra så.
Men Johan, jag vet om att du var ju lika begejstrad som du var inför att komma hem och se denna Roberto Baggio-dokumentären, var du när du blev inbjuden att vara med på ett toppmöte i Madrid förra veckan.
Stämmer.
Jag tyckte, vad är detta? Ja. Du måste berätta lite, vad var det för toppmöte?
Ja, det var då European Leagues, den här stora organisationen eller intresseföreningen för representanter från många av Europas fotbollsligor. Högsta ligor helt enkelt. Det är till exempel då Mats Enqvist är med i...
Jag var också inbjuden på en grej förra veckan.
Mm.
L'Équipe, kan vi känna till. L'Équipe, franska tidningen.
Mm. Vad ville de göra med
det? Det var deras chefredaktör som mejlade mig och frågade vad jag tyckte om lite förslag de hade. För de ville ändra lite hur europeiska fotbollen utbyggd och så här. Cupsystemet, Champions League och så.
De vill ha feedback från dig?
Feedback.
Vad vill de ändra då?
Jag vet inte, jag har inte svarat. Jag har inte riktigt läst igenom.
Nej, där rök ju den chansen.
Ja. Ja, kan du fortsätta? Jag vill bara berätta att det är inte bara dig som blev kontaktad. Så.
Ja, European Leagues, där tidigare Lars-Christer Olsson var högsta hönset. Inte längre, men ganska stora då. Och det är olika presidenter för La Liga, Serie A, Premier League och stora som värnade deras intressen. Och nu skulle det vara ett toppmöte i Madrid då. Och jag fick chansen att vara med då på Zoom. Vilket jag var. Jag tänkte att det kan vara en miljö jag inte är i så ofta och intressant att se hur det är. Så det var ju ganska många med där, både klubbrepresentanter från hela Europa och några andra journalister, och jag tror jag såg Sofia Bolin, för det är supporterorganisationer också som är intresserade av detta. Och de skulle framförallt diskutera då vad som egentligen hände med de här Super League-veckorna eller de brinnande dagarna, hur det kunde bli så och vad som sker nu egentligen. Och jag får ju säga att det var några ganska prominenta talare då. Seferin pratade då, UEFA-bossen, men framförallt så den som höll största brandtalet och som var väldigt uppeldad fast i lokalen inte var så många personer var då La Ligas president Javier Tebas. Har du koll på honom någonting eller?
Nej.
Något av en karaktär, om man säger, och ganska omstridd sådan. Advokat och har styrt La Liga ganska länge nu. Han hade nästan sån här, du vet, Camacho vinylskivor av svett under armarna för att han blev så uppjagad. Ja. Han använde ganska stora ord då när han pratar om Agnelli och Pérez i Madrid och även Laporta och inte minst Infantino. Och det kände man också när Seferin var med sen, att det blåser verkligen upp till krig mellan UEFA och FIFA. Mm. Allt mer känner man att de står väldigt långt ifrån varandra nu. Men här Tebas gick ju på jävligt hårt då mot de här Super League-klubbarna och framförallt mot de här drivande personerna.
Ja.
Han jämförde dem, jag tror han kallar dem för de tre dirigenterna. Om man till och med sa de tre onda dirigenterna.
Ja, Juventus, Barca, Real Madrid.
Eller? Ja, eller om det var, ja, det var ju Pérez och det var Agnelli. Så jag kommer inte ihåg om det antingen var Infantino som var en av dirigenterna eller om det var Laporta han ville dra in där också. Ja, ja. Han hade inte mycket övert för hur Barcelona har skött där heller. Ja. Men Infantino gick han ju på ganska mycket också, och de var väl framförallt arga. Det var ju inte så att FIFA gick ut och sa att heja Super League, men de sa ju inte mycket alls när de väl kommenterade, så var det inte så mycket däremellan, medan UEFA då tog chansen och verkligen satte hårt mot hårt då. Men han jämförde dem med att de satt på någon liksom lönnkrog och smidde planer och sen fick smita ut bakvägen klockan 5 på morgonen. Men han varnade också, han manade till krig lite fortfarande kan man säga. Han sa att Super League som liga och format är död som vi alla vet. Men den här ideologin är ju inte död.
Mm.
Den kommer komma tillbaka, och den startade, sa han, när G14 startades en gång i tiden. Och de bara omgrupperar nu. Mm. Men han var väldigt uppeldad. Men jag kände samtidigt när jag såg den här Javier Tebas då, att det här är en man som tar chansen nu och positionerar sig. Det är ganska gott om sådana just nu, där man får chansen att flytta fram sina positioner. Man kanske har fått kritik själv, för det ska man veta att när Tebas är rätt speciell. Han är bland annat en som har flyttat La Liga-matcher utomlands och haft rätt mycket sådana förslag. Och inte minst i Spanien är han kontroversiell för att han har varit en supporter av det här högerpartiet Vox, som är verkligen höger, till och med kanske extremhöger på vissa nationalistiska och så. Och så var det fullt ös i chatten samtidigt då, med jävligt många som hade problem med ljud och annat. Mats Enqvist hade problem med ljud, upptäckte jag, han skrev, och då gick den turkiska klubben Konyaspor in och
hjälpte honom
tror jag. Så.
Teknisk support.
Ja, och sen pratade Seferin då. Han var inte riktigt lika, han använde också ganska hårda ord, men var inte lika uppeldad. Men samtidigt har Infantino då, FIFA-presidenten, varit i Saudiarabien och spelat in någon helt parodisk reklamfilm. Har du sett den där?
Nej.
Han står med svärdmän och talar väldigt väl om Saudiarabien. Och du vet det här förslaget nu om att VM ska spelas vartannat år och så. Så de står väldigt långt ifrån varandra, och det är nog bara början, även om Super League kommer dröja innan det liksom blir skarpt läge där, så kommer det komma fler sådana här grejer, är man ganska övertygad om. Det var väldigt hårda tongångar där. Sen loggade jag ut ungefär lagom till presskonferensen som följde det.
Ja,
men det var en udda upplevelse.
Ja, det glädjer mig att du närvarade i alla fall.
Ja.
Jag tänkte som så, Johan, att vi ska inte på något sätt diskutera det som blossade upp, det som kändes som att nästan allt införsnack inför Champions League-finalen lördags handlade inte så mycket om matchen. Inte i en svensk miljö i alla fall. Det handlade ju väldigt mycket om Nent, då, gamla Viasat eller Viaplay. Ola Wenström, vad som har hänt, inte har hänt. Expressen kom med en granskning och sådär. Och vi vet ju inte, så att vi ska inte uttala oss på något sätt. Det är bara jävligt sorgligt allting, känns det som. Men det som jag tänkte på sista, ja, men nästan 48 timmar innan avsparken i Porto. Mellan då City och Chelsea. Var ju att det blev nästan som en chock för mig hur många män det är som inte bara uppskattar Ola Wenström, men som dyrkar Ola Wenström.
Mm.
Det var på, alltså det var så här kultnivå alltså.
Ja, det känner man ju snabbt, och då kände man ju också, och det har inte spelat någon roll, du har ju sett väldigt många fler sådana här studiosnack än vad jag har gjort, inte minst senaste 5-6 åren. Jag har inte så bra koll faktiskt där. Så jag blev också lite, jag har ju sett att Ola Wenström har fått priser och sådär, så har jag varit uppskattad.
Ja, det har jag fattat också.
Men jag trodde heller inte att det fanns den här personkulten, och när jag såg att den kom fram så tänkte jag ju direkt att jävla jobbigt för Jennifer Kitchukaslan som sen ska leda sändningen. Och jag förstod att hon gjorde det bra, men det spelar ingen roll om hon har varit usel, så hade det ändå varit hatten av på något sätt. Så det är jävla otacksamt att komma in och få det där på sig. Bara kände jag spontant, så jag också nästan så här, var inte så mycket att man tänkte på matchen som skulle spelas.
Nej, men det, man såg ju liksom i när Ola Wenström twittrade någonting, eller när VS twittrade någonting, det var ju så mycket notifications, så man hann ju inte med att läsa och så, man vill bara få liksom, okej, hur känner folk här, liksom en liten barometer eller en termometer på hur stämningen är. Och det var ju hur många som helst, du vet, de skicka skärmdumpar. Nu säger jag upp mitt abonnemang via så att nu räcker det och så. Hur kan ni behandla honom och så? Jag blev chockad faktiskt att det var så jäkla många som bara bestämmer sig för att detta är för jävligt.
Ja, men nästan att det är viktigare
utan
då.
Att man vet ju inte riktigt någonting.
Nej, lite kan man ju få veta genom att läsa Expressens granskning, även om man hade många frågor efter. Precis. Den också, ja. Men sen är det ju mycket...
Det är ingen som kan läsa
det,
den texten.
Det är ett märkligt som... sociala medier krigsföring som pågår, som också är lite luddigt. Ola Wenström själv liksom hintar om saker. Liksom jag såg hans... han har ju där som vi har pratat, han pratar rakt in i kameran. Ja, jag vet inte vad det rätta ordet för det är, en prata. Det var ju då innan han blev bortplockad från finalen, där då andra halvan handlar om Champions League och den långa relationen han har haft i det, och nu är det sista matchen här. Men den första... Där är det liksom lite antydningar av att det har liksom, det är lite MeToo-rubriker som är sådär, men det tas inte riktigt bladet från munnen heller, och sen läggs inte texten ut. Så här, från ena hållet så har han antytt att han har stått upp för kvinnor och jämställdhet, och från ett annat håll så får han kritik för det. Samtidigt är det några i Expressen här granskningen, är också ett upprop för folk som tyckte det var helt fel att han inte ska vara kvar. Mm. Så man, efter att ha läst allting så är man fortfarande inte så mycket klokare.
Ja, det är det jag menar. Det finns ingen som kan ha, även om man satt sig in i allting, har man inte verkligen förstahandsinformation här? Så nej, finns det ingen som kan veta precis vad som har hänt?
Nej, enda som talade öppet där var ju Susanne Sjögren då.
Men som ändå som inte sa och gav några konkreta exempel.
Nej, det hon sa var väl att han skulle ha sagt att det rådde, enligt henne då, och hon pratade ju även på TV4-tiden, omvänd diskriminering. Mm. Att han skulle ha uttryckt åsikter om det när kvinnor fick jobb då, antar jag. Och själv så var det ju en del av de här mejlen som Expressen publicerade som har varit interna, där han också hade haft problem med, som han sa att han ska ha tussats ihop på typ PR-bilder och så med andra kvinnliga programledare, och där enligt honom då skulle kunna leda till uppfattningen att de skulle kunna vara ett par eller liknande så. Men annars så var det ju liksom rätt svepande och generellt så. Så jag slog också tillbaka till det här oerhörda att han var så himla stor då och har så mycket fans. Ja. Och man borde ju inte vara det, för det har nästan varit som en röd linje genom vår podd i alla de här åren, att personkulten för de som rapporterar om fotboll har blivit så himla stor. Och inte sällan så är de som rapporterar, om det är TV eller om det är Erik Niva med pennan eller vem det nu är, så kan de ofta vara större än de rapporterar om. Det verkar då för vissa av de här som direkt säger, nu säger jag upp mitt abonnemang, det är viktigare vem som leder studion än vad de ska titta på nästan. Det är det som nästan är grejen. Så man borde ju inte vara det. Och det kanske har att göra med att spelarna hamnat längre bort. Även om de kan ha sociala mediekonton och lägga ut några skittråkiga inlägg på Instagram eller Twitter, så kommer de ju längre bort, får man ju säga, från publiken annars. Och då kanske det här bryggan emellan då blir ännu större. Det har ju vi pratat om många gånger. Och också med det här att det är så mycket åsikter gör att stjärnorna ibland är de som är utanför planen, de som skriver eller är i TV framför allt. Så man borde ju inte vara det. Men jag blev också lite att det var den här, att man kände så, jag trodde att nog att väldigt många tyckte att han var kompetent och duktig. Men att de här starka känslorna förvånade mig lite. Men det är väl många som är yngre än du och jag som kanske så här, när de gick i skolan, växte upp med Champions League-kvällar och då hörde han till det.
Ja, så, och jag...
Men man har ju svårt att se på vår tid om Arne Hägerfors var han var ju större än Ola Wenström.
Ja, ja.
Alltså det, om man tar det igenkänt på stan,
ja.
Så får man ju säga att han är...
Det fanns ju bara en kanal när han var som störst också.
Precis, och man gillade ju själv Arne och de där gubbarna när man var liten. Men Arne Hägerfors gick till Kanal Plus, heter det väl då, slutet av 90-talet från SVT. Det minns jag ju så här att så här, det noterade man ju då. Men det är inte som, man gick ju vidare ganska lätt. Mm. Jag tyckte mycket om Arne. Jag minns att jag hoppades att Arne skulle kommentera att det betyder tur. Mm. Han pratade också själv om att han hade tur. Aha. Och att det inte skulle vara Bosse Hansson. Jag hoppades alltid på Arne. Mm. Men då var det ju inte, så här, fanns ju inte på kartan att man skulle känt något starkt för det.
Nej.
Och jag bara, jaha. Ja, liksom lite, men ja. Att man uppbådar de här känslorna.
Ja, men det är så kort avstånd mellan liksom ett besked och fullkomlig ilska och bedrövelse. Det känns som att det fanns ju inte när vi var små.
Nej.
Det fanns ju inte på kartan att vi skulle skriva ett brev till SVT. Hur kan ni inte förlänga kontraktet med Arne Hegerfors?
Ja, så. Ge honom det han vill ha.
Precis.
Nej, det fattar vi också att det är lättare att uttrycka nu. Med, alltså det fanns inte sociala medier
nej,
när
han
gick till Kanal Plus. Så. Men det kändes som att den gick ganska smidigt.
Liksom. Ja.
Och det var ju han var en institution.
Ja, gud.
Verkligen.
Ja, just. En annan liten kort grej från också i lördags faktiskt, det var ju några timmar tidigare innan då CL-finalen sparkade igång, så var det ju avgörande playoff-match på Wembley. Pontus Jansson spelade. Jag såg inte denna match, jag bara såg någon timme efter matchen var slut att Pontus Jansson var då som lagkapten klar för Premier League. Och det hör inte till vanligheten heller ska jag säga att jag skickar ett sms till någon fotbollsspelare. Men ibland har jag gjort det till Pontus. Och ibland så skickar han till mig. Så jag skickade bara stort grattis. Fira nu riktigt jävla ordentligt. I helt ovetande som att han gått ut skadad. Så jag tänkte, fan det landade kanske lite fel.
Jag missat det.
Det fattade jag ett par timmar senare. Men han har fortfarande inte svarat. Det har gått ett par timmar.
Nej.
Så han kanske är lite bedrövad. För att menar, han ska ju spela EM nu.
Ja,
och skulle mycket väl kunna vara en startspelare i EM. Det hade ju kunnat vara så. Och troligtvis också hade det blivit så att han och Victor Nilsson Lindelöf hade blivit mittbackspar.
Ja, vi får väl se. Ni vet kanske mer än vad vi vet när vi sitter och pratar om det här. Hur pass skadad han var och vad prognosen är där. För han kommer ju in i... Är det för hårt uttryckt att säga att han kommer in i en svensk försvarskris?
Mm.
Lite så, man vill säga att det är ja, då.
Höll nolla mot Finland.
Men
Finland är inte så bra.
Det verkar ju varit en knappast en bedrift. Snarare verkar det ju varit så. Matchen gick klockan 6 på lördagskvällen. Det är en svår tid som småbarnsförälder. Så det var svårt att hålla fullt fokus. Men Pierre spelar ju från start då. Pierre Bengtsson
ja,
samtidigt. Och innan matchen, alltså det måste ha varit jobbigt för Jan Andersson. För innan matchen fick han ju först reda på då att Martin Olsson skada. Kanske var lite värre än vad det var. Han skulle då inte spela cupfinalen för Häcken. Och sen så precis innan de skulle gå in så fick han veta att Pontus Jansson har klivit av skadad också.
Mm.
Så det var ju Pierre Bengtsson och det var Jocke Nilsson och det var
Danielsson,
ja precis, och Emil Kraft som startade. Mm. Och Danielsson fick inte så mycket beröm för sin landskamp. Det ska ha varit slarv i passningsspelet. Det var verkligen en chans för honom att visa att den här platsen är min nu. Men så är det ju inte riktigt. De där problemen kvarstår ju fortfarande. Och det här var ändå Finland. De hade Riski på topp. Mm. Som är ju inte deras bästa forward alls.
Nej. Pucki vilades.
Jag tror inte Riski
ens... Han var ju skadad, tror jag.
Ja, Pucki inte. Spelade inte. Nej. I alla fall. Och no Pucki, no party, som de säger. Ja. Finland verkar ju inte ha haft mycket att komma med alls. Men där är det ju verkligen... Och det kände jag också. Jag har ju verkligen försökt gå in i EM-stämning nu.
Mm.
Verkligen så här gett mig den på att vara mer påläst än någonsin. Så jag lyssnar varje dag på fotbollskanalens On Tour. Som Olof Lund, Andreas Sundberg och Martin Pettersson har. Det är väl så här 30-35 minuter där de går igenom vad som har hänt under dagen. Rätt mycket att Lund försöker hetsa stackars Sundberg och Martin.
Hur låter det?
Alltså, det är lite roligt för de har ett avslutande segment som heter Hetsjakten.
Uh-huh.
Som är lite så här tävlingsformat. Det går ut på att Lund, det är lite likt våra startälver. Men de ska samarbeta, Sundberg och Martin. Han ger dem en match, till exempel Sveriges VM-premiär 1974. Och så får de x antal sekunder på sig och se hur många av startspelare de lyckas sätta. De ska försöka nå upp till 11 då. Men de får gissa fel under vägen. Så det är bara att spotta ur sin namn. Det kallas hetsjakten. Men det är rätt mycket hetsjakt överhuvudtaget. För Lund försöker gärna få igång dem hela tiden. Det räcker med att Sundberg säger att han gillar Quaison och... Får han verkligen, du vill verkligen trycka ni. Jag tycker lite synd om dem.
Ja,
alltså, för det är, ibland är det soppa på spik. Så. Men det ger mig mycket att lyssna på dem.
Ja.
Jag får bra uppdateringar och känner att jag så här. Och jag börjar få synpunkter på Sveriges EM-uppladdningar som jag inte haft innan. Men kritisk och så.
Ge mig din vassaste synpunkt på uppladdningen.
Ja, det första är ju att de är lediga när vi spelar in det här.
Det gillar du inte.
Nej, det gör jag inte. Nej. I coronatider då fortfarande. Svenska truppen är ju inte vaccinerad. Det finns ju en del trupper som är. tror Polen är vaccinerade. Mm. Ryssarna måste ju vara vaccinerade. Mm. Jag tror några, kanske de svenskar som spelar i Ryssland i Krasnodar har kanske fått vaccin. Men annars är det rätt många som inte är vaccinerade då. Och efter den här matchen mot Finland så...
Såg du det? Vem var det? Var det De Jong eller var det De Ligt?
De Ligt.
Ja.
Mm. Som... Antivaxxer.
Antivaxxer. Ja.
Han vill inte utsätta sin kropp för experiment. Ja. Gör du inte det, men du behöver inte gå ut och uppmuntra andra.
Nej, jag känner att det var inte helt oproblematiskt.
Nej, det var tråkigt. Ja. Ja, men efter Finlandsmatchen så stack de direkt iväg på ledighet då. 3 dagar ledigt. Och de har ju varit i Båsta och där har ju varit noga koll och de är i sin bubbla där. Mm. Liksom så, ingen får komma in i den bubblan.
Bubbla, vem gillar bubblan mest av alla?
Granqvist.
Jajamän.
Ja.
Fortsätt.
Han trivs i bubblan. Ja. Men nu så ska de ut i bubblan då innan de ska in i den igen. De ska ju möta Armenien snart också. Ja, det undrar jag för först varför de ens tar den risken. Om jag hade varit uttagen i EM och det här ska bli mitt största någonsin och säger någon, nu får du 3 dagar ledigt. Jag hade ju bara grävt ner mig i en grop och stannat i den gropen i 3 dagar. Eller sagt så här, måste vi vara lediga? Mm. Kan vi inte bara, liksom, för tänk att komma och föra in smittan.
Nej, jag har också tänkt på det. Jag tänker Marcus Berg, han har flyttat in här i sitt fina hus här i Långedrag i Göteborg vid havet. Och så kom han hem efter samlingen i Båstad. Mm. Men han har väl barn som kanske går på förskola nu. Ja. Och, vet man.
När kommer du pappa? Pappa ska gräva ner sin grop i 3 dagar.
Precis.
Det är för Sveriges värld.
Ja, men man utsätter sig för en jäkla risk ju, de här dygnen.
Ja, kanske ändå finns någon också. De är så jävla seriösa idag, så ingen, det är väl ingen som ens liksom luktar på några farligheter. Nej. Men man vill ju ändå tänka sig att det är någon, så är det någon gammalt kompisgäng och sitter så fast, ska inte komma över och ta några kalla ändå. Liksom. Så ledig nu.
Nej, jag är i min grop.
Ja, du kan komma till gruppen. Ännu värre.
Nej, för fan.
Nej, men fan, och jag fattar ju såklart att det kan ge något att vara ledigt och lite så här. Man får starta samlingen senare då. Behöver inte ha börjat så himla tidigt. Jag hade varit skitnervös om jag liksom var, säg att man är debutant eller något sånt där och komma dit. Jag fattar inte varför man är det. Det har jag haft synpunkter på. Och jag fick ju alltid lära mig, jag ska spela min första tennismatch på 1,5 år nu i helgen. Mm. Och jag fick alltid lära mig inför viktiga matcher, om möjligt, sparra uppåt. Du förstår vad det betyder.
Ja, då tänker du Finland och Armenien då.
Ja,
sparra neråt gör de nu.
Ja, det gör de ju faktiskt. Antar att de inte lyckades få bättre motstånd då, helt enkelt. För de ska möta Spanien i, och jag förstår, det är ändå så att de inte...
Men Finland och Spanien, de påminner om varandra.
Ja.
Framförallt Armenien då.
Ja, framförallt Armenien. Det är ju Kaukasus-spanjorer.
Ja, visst.
Nej, men de lyckades väl inte då få ett bättre lag då, helt enkelt, antar jag, att möta. För de kanske inte har Zlatan att locka med längre heller. För det är heller inte så att de riktigt hinner spela ihop sig ju. Det är ju en massa byten. Jag menar, Jocke Nilsson startar, vi vet inte nu. Han kanske kommer med om någon går sönder. Men annars så, det är inte riktigt att de hinner spela ihop en 11 ändå. Mm. Och då är det lite, tycker jag, oroväckande att det är sån nivåskillnad. Jag hoppas Armenien är lite bättre än vad Finland var. Så framförallt de. Ingen ledighet och ni borde spara uppåt.
Det är bra. Jag tänkte på det för att en annan, förutom att jag har sett Baggio med min son, så det är ju nästan lite följetong, saker som jag ser, fotbollsrelaterade saker med min son. Mm. Och det är ytterligare en sak jag såg här med kvällen. Och det var ju, den finns väl på Discovery. Det är ju konstigt att jag inte har sett den tidigare, för jag borde ändå ha sett den. För att det är ju den som handlar om Liverpool-säsong när de vinner ligan. Och den heter At the End of the Storm. Och det är väl Jürgen Klopp som är någon typ av huvudperson. Han är den som är mest talking head i denna. Men han följer dem under säsongen. Och de går tillbaka till hans första match då som Liverpool-tränare. Och de möter ju Liverpool Tottenham i London. Blir oavgjort i den matchen. Och den matchen såg jag tillsammans med Pontus Jansson i Turin. Ja. När jag var och besökte honom. Mm. Och Filip Enander kryssade lite grann där mellan Turin och Verona. Men vi satt och gjorde en intervju, jag och Pontus Jansson. Bra intervju också. Gott snack hade vi på en bra lunchrestaurang. Strax nedanför Pontus Janssons lägenhet. Där för övrigt också Patrice Evra bodde nästan granne med Pontus Jansson. Mm. Han såg honom ibland och hans barn. Men bra intervju, men jag satt och tittade allt mer stressad på klockan för att jag visste ju att detta var första matchen med Klopp som tränare för Liverpool. Jag ville ju inte missa den här. Så jag sa till Pontus, nu måste vi avbryta, vi måste se på matchen. Så jag sa, ja, men då ser vi den hemma hos mig. Så vi såg den hemma hos honom och det var kul att se matchen med honom för att han hade ju Ventura då som tränare i Turin. Och han pratade rätt mycket, jag tror att Rickard Norling precis hade varit där nere och gjort ett studiebesök. också det här inspirerade som han skulle ta med sig hem till sina lag och så. Men det är kul att se matchen med Pontus Jansson som är ju så taktiskt intresserad på riktigt. Han satt och visade saker för mig på stjärnor som jag inte hade sett tidigare. Som inte Ola Wenström kunde göra heller. Men när jag såg den här At the End of the Storm så pratade Klopp om den här matchen där som jag såg tillsammans med Pontus Jansson. Och då sa han det att vi som är Liverpool nära har ju hört och tänkt på detta kanske många gånger att alltid när du uppvärmning inför matcher så väljer ju Klopp att ställa sig typ på mittlinjen och han står med ryggen mot sitt eget lag och tittar på motståndarlaget. Och då har han sagt i någon intervju att han gör det lite grann för att få en liten sådär kanske en fördel för han kan se, okej, Harry Kane har sett ut att vara på riktigt lekfullt humör idag. Det ska vara lite extra koll på honom. Någon liten, liten detalj som han kan ta med sig.
Vet du vem som jag gjorde det?
Ja. Geni.
Ja. Ja, väldigt tidig med det.
Du kollar också så. Vad säger man, han skjuter hårt.
Ja, men jag försöker undvika den om han spelar där. Ja. Han är snabb.
Det ska jag säga, egenskap av tränare för 10-åringar, så gör jag också det.
Ja, men det är inte så många i laget som, alltså jag var ett jävla tränare, jag bara kastar bort den.
I alla fall så berättar Klopp om just, då fick han en liten uppenbarelse just i den matchen. Han kollade på Tottenham-spelarna och han såg att, jävlar alltså. Fan, de ser riktigt tajta ut liksom. De ser riktigt bra ut, välmående lag. Han såg liksom att de hade enhetliga uppvärmningsställ, Tottenham. Så här,
wow.
Snygga färger. Ja, men så, och bollarna låg snyggt, konerna låg snyggt, västarna passade bra. Så vände sig om och kollade på sina egna spelare. Och han sa det, att det kändes som att vi såg ut som några liksom stökiga Star Trek-figurer i våra fila, liksom brokiga träningsställ. Och det var, jag tror att det var Martin Skärtel, han skulle ta på sig en väst som var alldeles för liten och sådär. Bollarna var rörigt, han kände, detta måste jag ta upp imorgon. Vi måste kalla till liksom ett staff meeting och säga, vi måste styra upp det här för detta gör inte mig någon bra känsla. Det var inte mer än så.
Nej.
Jag hade att säga, jag tyckte, jag följer alla presskonferenser, vet du, med Klopp, jag läser allt om Liverpool. Men det här hade jag helt missat. Jag tänkte, det var kul. Rolig liten detalj som tillförde någonting. Äntligen så levererade någon av alla de här dokumentärerna med Talking Heads i fotbollsvärlden någonting som gav mig någonting.
Ja, ja. Vet du vad jag tycker är intressant med den här? Man svär inte så starka. Det säger ju också något om att du vet ganska mycket redan. Att du måste ner på den nivån. Att han, så här, men om man... Däremot så fick jag en tanke nu när du sa att han står och kollar då på Tottenham och det ser väldigt organiserat ut. De har snygga enhetliga dräkter.
Det låter jättesvagt nu när du återberättar detta. Fan också.
Ja, men bollarna ligger i ordning. Allt är väldigt fixat. Ja. Och så kollar han på Liverpools planhalva. Ja. Det är lite oordning.
Lite kaos.
Ja. Ja. Det intressanta med det här, tycker jag, att det hade kunnat funka. Liksom anekdoten hade kunnat funka om den var helt tvärtom också. Mm. Att han kom till Liverpool och så Liverpool haft lite kämpigt och han står och kollar. Kanske lite ändå på sin egen uppvärmning då. Mm. Och så ligger allt perfekt där. Man hade ju lika gärna kunnat sagt det också så här. Också om han kommer med, alltså Bring the Noise heter ju boken om honom. Och att han vill att det ska gå, att det ska vara fart och det ska vara högljutt och så. Mm. Han hade ju också kunnat stå där och känna att så här, det här är för välkammat. Mm. Liksom, vi måste utmana dem mer.
Ja,
fan, jag går och sparkar till den här jävla bollhögen nu. Ja. Skärtel borde ha liksom en lite liten väst på sig.
Till materialen. Han ska tvätta västan ännu hårdare.
Vi behöver, liksom, 90 grader, vi behöver skapa något lite som gör dem lite osäkra så att de tvingas växa och ta egna... Alltså, förstår du?
Ja,
om man vänder på den så funkar den också.
Ja, synd att det inte var så. Jag känner ju nu. Det var det om det.
Ja.
Jag tror, Johan, nu är vi i minut 41.
Ja, och vi har väl en väst... Bara för att du pratar om väst. Jag skulle säga att vi har ju en gäst.
Ja, det är också en övergång som kan funka.
Ja, vad kul om vi tvingade på honom en väst.
Ja. Ja.
Som sitter och väntar här utanför. Ja. Nämligen Johan Nilsson.
Mm.
Så vi säger tack till dig, Anders. Får vi se om du får chansen att prata här någon mer gång. Eller om Johan imponerar så mycket så att vi kör Johan och Johan framöver.
Ja, om det är så tackar jag för den här tiden.
Mm. Men vi spelar en liten jingle och när den är färdig så tillbaka med Johan Nilsson här. Mm. Författaren istället för dig då. Så där, då har Anders klivit ut här och in har Johan Nilsson kommit. Välkommen till Offsides podcast.
Tack så jättemycket.
Har ju presenterat dig kort här lite tidigare avsnittet, bara som författare och översättare och aktuell nu med boken Jubelår. Men du får gärna presentera dig själv lite mer än så. Det här är ju en fotbollspodd också och jag vet ju att du kommer ju mycket från fotbollshållet.
Ja, just det. Ja, som yrkesperson är väl det jag är, författare och översättare. Men boken handlar ju om fotboll och det Jag är ju född och uppväxt i Borås och har gått på matcherna där sedan jag var barn. Nästan pinsamt klassiskt att jag och farsan gick på matcherna liksom, och det gör vi fortfarande faktiskt, fast han är över 80. Inte i år då, av naturliga skäl, men annars. Så att det är verkligen sådär som man tänker, ja, så kan det vara i verkligheten också, att man går med sin pappa i alla år.
Ja, ja, det delar du med många. Ja. Hur nöjd är du med Elfsborgs vårsäsong 2021?
Jag är ganska nöjd faktiskt. De har mycket skador och mycket ungdomar, och jag måste ärligt ta att säga att jag tycker det ser jättebra ut. Det har varit mycket som inte har fallit på plats i helheten, men otroligt mycket talang i detta laget som de har nu i vår. Många unga spelare som, jag tror att när laget är skadefritt i sommar så kan det bli otroligt bra. Och de har gjort det bra även i vår, tycker jag.
Har Elfsborg ömsat skinn som du ser det? Andreasson är ju kvar, klubbchefen då, sedan länge. Men efter en ganska lång period av framgångar när arenan byggdes och SM-guld som kom och det senaste 2012, så hände det lite saker. Bosse Johansson försvann och resultaten blev sämre. Framförallt så kunde man se att de tappade ganska mycket publik under några år. Ser du det som att de har ömsat skinn nu på väg upp igen och kunna bli en utmanare till de här stora som de ju vill vara?
Det kan man ju, det hoppas jag, och det var de ju förra året, och jag vet inte, ett lag på Elfsborgs nivå kanske får vara glada om man kan liksom bli tvåa med några års mellanrum och så. Det är svårt att veta vad man kan begära. Men de har ju också ömsat skinn spelmässigt verkligen. Alltså i Borås är ju den grejen, alltså jag vet, min svärfar gick också på matcherna alla år, så jag är insyltad. Och när man, de sista åren han inte gick, så när man ringde honom efter matchen och berättade resultatet. Han ville veta hur det hade gått naturligtvis, men frågan i Borås är ju alltid den. Ja, men var det någon fin fotboll då? För det var alltid det som gällde, att man skulle spela snyggt passningsspel längs marken liksom. Och så spelar de ju inte längre, de spelar ju som man säger väldigt rakt. Otroligt snabba spelvändningar, hög press och sådär. Så att de har ju ömsat skinn på många sätt.
Här får jag ju direkt en parallell i huvudet till, för du har ju översatt mycket åt offside. Och jag tänker direkt på den gamla offside-reportaget som Simon Cooper gjorde om Holland. Därför vinner inte Holland. Jag vet inte om det var du som översatte det. Men där är ju hela hans poäng att det viktigaste historiskt för holländaren har varit, med stort B då, spelas det bra fotboll eller inte? Var det du som översatte den?
Nej, just det har jag inte översatt. Undrar om inte det var hans bok också?
Jo, det var det nog.
Ja, just det. Ja, det. Men jag känner ju igen det resonemanget. Och det är ju väldigt praktiskt också, för Borås är ju lillebror till Göteborg. Så för oss är det ju matcherna mot Göteborgslagen stora, medan de inte bryr sig så mycket. Mm. Och i alla år när IFK Göteborg var så himla bra, så var vi ju ändå moraliskt överlägsna. För de tjongade upp bollen till sina anfallare, medan vi spelade snyggt och just förlorade. Men vi var ju moraliskt bättre.
Vad föredrar du då, om du går till dig själv?
Nej, jag tycker den fotbollen, fotbollen förändras ju som sådan. Den här jättehöga pressen och så fanns ju inte för ett antal år sedan. Det här att man försöker erövra bollen så fort man har förlorat den högt upp i höjd. Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker fotbollen generellt har blivit roligare igen de senaste åren. Tyckte det var mer statiskt för ett antal år sedan. Så när det spelet som de har nu fungerar, när de kan variera och spela upp via mittfältet och sen plötsligt komma med den långa bollen, det är jättefint.
Och vi snuddade här vid dina många översättningsjobb just för offside. Finns det något där som sticker ut, som du tyckte var särskilt bra eller som var speciella omständigheter att översätta eller annat som är värt att nämna här?
Alltså det finns jättemycket. När Offside var en ny tidning så översatte de väldigt mycket och tog in mycket. Men alltså Simon Cooper har vi redan nämnt, och han gjorde en jättebra artikel om Djurgården. När han var, eller som handlade om Gert van Orden.
Gertenauden. Han var också väldigt noga med hur det skulle uttalas. Han rättade ju svenska reportrar sa Gert.
Ja. Dels fick han ju en massa insight från Djurgården eftersom han kom som landsman till honom. Det var väldigt, men sen, alltså anledningen till att jag minns det är mycket att det var väldigt korta, jag satt hela natten, det var ett långt reportage och det var tidsbrist, så jag kommer ihåg att när jag gick hem var ju på morgonen och det var ljust, jag hade klickat iväg den där och hoppades att jag inte hade gjort allt för många misstag liksom. Så det var både ett jättebra reportage och en som blev väldigt uppmärksammat också, och speciella omständigheter, att man jobbar så intensivt genom hela natten verkligen.
Ja, vi kan verkligen tipsa om den. Den gammal men står sig som reportage väldigt bra fortfarande. Skärt tar farväl tror jag reportaget heter, om ni vill leta upp den. Det är verkligen värt det. Det är bland annat där de tar heder och ära av en ung Fredrik Stenman. Och i princip säger att han har ingen framtid. Det fick de lite fel i, både Cooper och Gertenauden. Också ganska roligt då att Skärt är så noga med hur hans namn ska uttalas. Men samtidigt har det svårt att uttala namnet Paul Gascoigne själv. bara några av små pärlor som finns i den. Nu tänkte jag att vi skulle komma in lite på det här med fotboll och fiktion. Mm. Vi har varit inne på det här i den här podden rätt många gånger och även tidigare i det här avsnittet när jag pratade om min besvikelse när jag upptäckte att Roberto Baggio-dokumentären inte var en dokumentär utan en spelfilm. Vad har du för erfarenhet av att inta själv, alltså fotboll från ett fiktivt håll, om det är böcker eller filmer eller vad det nu kan vara? För det är där du sen har gått in på själv nu då. Vi ska ju komma till det strax.
Ja, det är ju ofta, på filmer är det ju ofta kast om man tar själva fotbollsscenerna. Det måste vara jättesvårt att filma och det blir ju sällan bra alltså. Och eftersom jag skulle komma hit och du frågade om läsning, jag kollade i bokhyllan och jag insåg ju att när jag läste mest fotbollsböcker, det var ju den boomen som kom med journalistik mycket på 90-talet. Cooper och en som heter Tim Parks och andra och så här. Och jag vet inte om det inte har kommit lika mycket bra på senare år eller om det är jag som har missat det. Men det är ju reportage då.
Mm.
Alltså fiktion, det är ju, jag menar, när jag var barn läste jag ju Åshöjden och Buster och så där. Men det är ju, Åshöjden hade ju många nivåer naturligtvis, men det är ju ganska enkla böcker trots allt då. Men Åshöjden hade ju ändå det här att det fanns... Det gick inte självklart bra hela tiden liksom, och det slutade inte på topp, eller man nu ska säga. Som ju alltid har varit offside-grej, att man fångar det här när karriären är över eller när man har misslyckats lite grann eller så.
Ja, ett hinder där är väl också att fotbollen i sig är oförutsägbar. Det är väl därför vi går och tittar, att även om vi tror att den är förutsägbar, att den ena klubben är mycket rikare och har bättre spelare, så går vi ändå dit och tittar för att det kan ändå hända saker mot logik. Och det uppstår då och då ganska spektakulära historier och matcher eller livsöden, vilket väl ibland då har gjort att det finns så mycket där redan, så när man tar till ett fiktivt lager så blir det svårt då, för att berättelserna är så starka som de är. Ja. Liksom. Hur resonerade du fram till att du ändå ville närma dig fotbollen från ett skönlitterärt håll?
Alltså just det du säger gör ju att jag tänker på en bok som man inte kan komma förbi. Det är ju Nick Hornby, Fever Pitch, som kom vid en tid och man förde in. Det var inte bara han, utan man förde in en massa popkultur i litteraturen. Plötsligt började man skriva om massa grejer. Och han skrev ju om supportens synvinkel och liksom får in det här i sitt liv. Och det var ju jättemånga som skrev liknande böcker många år efter det, om andra lag och så. Och de blev ju aldrig lika bra, så man fattar ju att det är svårt. Men egentligen ändå sedan dess har jag haft i bakhuvudet att vilja skriva någonting om fotboll som är bra. Zlatan-biografin, den hade ju det här att man var inne i Zlatans huvud i matchsekvenser. Och den skildrar det på ett ganska bra sätt. För det är nästan det enda sättet att göra det, att man uppfattar det. Man är på en plan, man uppfattar allting ganska fragmentariskt liksom. Så det är väl så jag har försökt göra lite grann. Det är ju inte så mycket matchsekvenser, för att jag var faktiskt rädd att det skulle bli dåligt. Men några är ju med i alla fall.
Mm.
Så får väl läsarna säga vad de tycker.
Ja, jag har ju läst att de kan gå i god för att de känns väldigt verklighetstrogna. Och även allt saker som är runt en fotbollsklubb. Det ska man ju säga också, fotbollssupportrar och de som är intresserade av fotboll är ofta ganska kritiska. Och läser om någonting som de tycker känns orealistiskt. Så här skulle det inte vara i en elitklubb. Eller det här skulle inte kunna hända på en fotbollsplan. Då skulle de nog snabbt hugga på det, tror jag. Där har du lyckats väldigt väl. Nu kommer vi in på boken, Johan. Jubelår. Och jag tänkte att du själv, istället för att jag lite kort sammanfattar. Kan inte du berätta lite vad det här är för bok lite längre?
Ja, boken kretsar kring en påhittad klubb, FC Nordrup, i en påhittad land. De ligger i näst högsta ligan. Har nu, det är slutet av säsongen, de har chansen att gå upp till högsta ligan igen, vilket, där de inte har varit på många år. Och då kretsar handlingen kring en ganska ung spelare som har kommit tillbaka efter en långvarig skada. Men också omgärdas av rykten av att ha tagit betalt för att ha självmål innan sin skada i en tidigare match. Och han är därför inte accepterad ens av de egna supporterna riktigt. Det, liksom, stan litar inte riktigt på honom, men han vill nu liksom föra upp det här laget och få sin revansch och upprätta sin heder. Och sen är det en supporter som tillhör den gamla stammen och utmanas på olika sätt av yngre som tycker att han är ganska gubbig och borde dra sig tillbaka. Och sen eftersom handlingen i boken sätts igång av att det kring den här avgörande matchen sista veckan finns tips då till polisen om att den matchen är fixad. Så den tredje huvudpersonen är en utredare på polisen, Elena, som jobbar med på spelenheten. Och som också har en egen historia, för hon har varit i den här stan förut och försökt utmana de här spelfixarna, men misslyckats väldigt på ett ganska förödmjukande sätt. Så för henne är det också en sorts upprättelse hon söker för att försöka sätta dit dem den här gången.
Och jag skulle säga att vi får ju verkligen följa med de här huvudpersonerna. Utredaren Elena, supportledaren Klaus och den här spelaren inte minst då, som har den här bakgrunden och som det ryktas saker om, men som samtidigt har gjort en comeback efter en lång skada, som kan bli hjälte, men samtidigt så tvivlar folk på vad han har för mjöl i påsen. Vi får ju verkligen följa med dem med alla deras utmaningar och perspektiv. Om vi tar den här matchfixningsdelen som är ganska central för boken, varför ville du ta upp den och röra dig kring den?
Alltså som jag sa, så i många år, eftersom jag är så, både för att jag har översatt Offside och av andra skäl, och för att jag har märkt att det är väldigt roligt att skriva om saker som man tycker om, så har jag haft det här med fotboll, men jag har inte kunnat hitta en bra story, ett bra sätt att berätta det. Och jag har inte skrivit spänningsböcker heller, utan traditionella romaner. Och på något sätt klickade till med det här med matchfixning, och jag fick liksom vissa scener i huvudet och sådär. Och plötsligt insåg jag att det är ju sättet att skriva om fotboll. Man gör en spännande historia där man placerar människor som förhoppningsvis då läsarna bryr sig om. Men man får spänningen lite på köpet då, av både hur det ska gå för laget och för de här individerna. Men också att man får en kriminalhistoria då. Och då var ju matchfixning gav ju sig själv, för det finns i verkligheten och är ett reellt problem liksom.
Mm. Ditt Elfsborg har ju då aktuellt nyligen, en före detta Elfsborgsspelare som var uppe i rätten här nyligen. Hur kände du som supporter när det kom fram?
Det är en intressant fråga. Alltså det, när jag började skriva den här boken så hade ju inte det fallet inträffat. Men när jag skrev klart den så var ju det aktuellt redan förra våren nu. Och ja, rättegången har ju varit nu. Men jag resonerar lite kring det i boken också utifrån andra. Alltså det, särskilt i min ålder, det är rätt konstigt att vara supporter. Alltså, jag är på läktaren med en gulsvart halsduk, men ändå kände jag mig medskyldig när laget blir utpekat.
Mm.
Jag är ju oskyldig bevisligen. Men det är ju den här identifikationen då som man får ta. Om man vill känna sig delaktig i ett SM-guld får man väl antagligen ta det också då. Att man liksom känner sig, liksom, att det drabbar en själv på något sätt liksom.
Ja, det är inte helt rationellt. Nej, men känslorna säger något annat.
Men nu, den rättegången har ju varit, och vi vet inte om personen kommer att dömas eller inte, men det kommer väl ganska snart. Men däremot är ju, mycket har ju kommit fram i rättegången. Omständigheterna på vissa sätt liknar det jag skrivit om, för det är den här solkigheten. Alltså, det är en spelare i det här fallet, det han har sagt och liksom varit tydlig med i rätten är att han är spelberoende. Och åtminstone åklagaren då försöker säga att då han har kommit i klona på matchfixare på det sättet då för att betala skulder. Och även i boken så är liksom omständigheterna kring matchfixning, det är liksom ganska solkigt.
Mm.
Och det är kontakter som folk har. Och där har jag också, jag har inte gjort egen research, men jag har läst mycket om matchfixning. Och det är ju ofta det här att fotbollen är jättestor, så överallt finns det spelare som någonstans också har kopplingar till eller känner någon inom organiserad brottslighet. Och plötsligt dyker upp någon gammal kompis som du festade med för några år sedan och liksom sätter press på dig eller ger dig pengar. Och då är du fast i de klorna. Det är ju inte rätt att låta sig mutas på ett eller annat sätt då. Men man kan ju förstå omständigheterna. Det är oftast inte spelaren som är den som sätter de här bollen i rörelse liksom. Mm. Och sen hela, alltså, Offside har ju gjort att ni har avstått från spelannonser, vilket är helt otroligt faktiskt, för det är stora inkomster. Men just det här att du kan spela på vad som helst, det som gäller i den här rättegången i vår, det är ju en varning.
Mm.
I min bok så har jag spetsat till det, för det blir inte så spännande om man ska ha det kring en varning, utan här är det ju
ett mål.
Ja, ett mål, och det är liksom i den avgörande matchen, den sista matchen på säsongen. Det är ju lite för att liksom, så vill i alla fall jag ha det i en spänningsroman, att det ska stå mer på spel då.
Mm.
Men i verkligheten är ju det ett av problemet, att du kan spela på precis vad som helst. Det var ju ett fall i tennis i vintras. Jag vet inte om du minns det.
Jo, det har varit flera
från varit mycket tennis. Ja.
Och kopplat till spelfusk.
Ja, det var ett äkta par. Det här är ju kvinnan, en svensk kvinna som inte tillhör de allra bästa i världen, men hon spelar på touren i alla fall. Och de hade ju något system. Då visade sig att man kan spela på varje enskild boll. Man kan sitta live. Och då hade de ett system då att typ vartannat av hennes egna servegame skulle hon förlora första bollen eller andra bollen eller så. Och så sitter hennes man hemma och bettar på de här bollarna. Ett ganska säkert system, men på något sätt blir de ju avslöjade. Men varför kan man göra det? Ja. Varför finns den möjligheten?
Vi var inne här på, i boken så finns ju den här lite åldrade supporterledaren Klaus som du uttryckte att han var lite av den gamla stammen. Och överhuvudtaget är ju det här då, han älskar den här klubben, FC Nordrup. Vi får aldrig riktigt veta vart den ligger, den är ju inte specifikt och en riktig plats. Det doftar väl lite Nordtyskland, lite Danmark, lite Belgien kanske, man kan ju göra sina egna kopplingar.
Yep.
Den betyder väldigt mycket för honom, och hans sätt att se på den här klubben är att den ändå, han kämpar för att den ska stå för någonting som han känner igen. en identifikation och någon slags genuinitet. Samtidigt då finns, så som fotbollen utvecklas, så krävs det kapital. Och plötsligt så kommer det kanske in ett förslag där man får stort kapital från utländska investerare. Är vi beredda att tycka att det är en bra sak, samtidigt som att det kanske gör att vår gamla arena kommer försvinna och det blir en slags kommers som man kanske känner sig vilsen i. Det här är ju frågor som är väldigt aktuella för många supportrar och som säkert många känner igen, inte minst kanske i Sverige heller, där vi befinner oss i ibland ett litet mellanland där vi vill protestera mot stora pengarna inom fotbollen, men samtidigt så önskar vi att våra lag ska gå till Europa League och kanske Champions League. Jag gissar att du identifierar dig rätt mycket med den här personen i boken, Klaus, som står och velar lite där, att han förstår å ena sidan att kan inte fortsätta så här alltid, men måste vi helt sälja ut oss själva för det? Hur resonerar du där? För det är ju mycket supportkultur här.
Ja, det är ju en jättestor fråga, men dels jag har ju gått den vägen från att vara en skränig typ i klacken till att sitta på sittplats och liksom tycka att den där ramsan behöver ni väl inte ta av. Så att, det är klart att jag identifierar mig idag mer med en gammal stofil som han då liksom. Men det är en så jättestor fråga, för fotbollen har ju förändrats så enormt. Och man kan ibland undra idag, vad är det idag mer än en superkommersiell verksamhet? Alltså supporterna lyckas ju stoppa den här europeiska utbrytarligan.
Superlig.
Ja. Men vad är skillnaden? Alla lag håller ju på. Så det är ju en ekonomisk verksamhet i grunden. Du försöker liksom ha en akademi. Du tar in spelare från Afrika. Allting bygger på att du ska förädla de här och sälja dem vidare. På din nivå då. De allsvenska klubbarna är på en viss nivå. Så säljer man till Holland och Belgien. Som hoppas kunna sälja sig ändå till Italien eller Spanien eller något sånt där. Och det är ju det här, den enda som står kvar är ju supporten liksom. Och det har ju lett till både bra och dåliga saker. En ganska dålig sak som man ser mycket i supporterforum och sånt där är att man får en sorts känsla av att det är vi som är klubben, men det är också vi som äger klubben och har på något sätt konstigt rätt att ställa de mest bizarra krav på den, vem man ska värva och hur laget ska vara och sådär liksom.
Jag tror också det har förändrat lite, alltså bland de engagerade supporterna och kanske det allsvenska lag, att man bryr sig om mycket mer än bara laget som det var. Kanske man följde framförallt A-laget och hoppas att de ska gå upp en serie eller vinna SM-guld eller gå till Europaspel eller vad det kan vara. Medan många pratar väldigt mycket om organisationen idag. Eftersom det, tror jag, så pass mycket, det är sån omsättning i trupperna. Och spelare är ofta här väldigt kort. Men så är det ganska ofta om man ser när det värvas en spelare, så kanske någon uttrycker, är han i rätt ålder? Går han att sälja vidare? Vi såg Haksabanovic nu nyligen som ska säljas från IFK Norrköping för dyra pengar till Kazan i Ryssland. Han har ju presterat bra i Norrköping, men det var liksom det tanken var hela tiden. Att man tar in en duktig och ska kunna sälja vidare honom för mer. Mm. Jag tror inte att även om Norrköpings supportrar tyckte att han var väldigt skicklig, kanske en av de skickligaste de har haft, tror jag ändå inte att han lämnar jättestarka intryck. Ändå så är det så fortfarande så stort intresse, så supportrarna verkar ändå köpa att det här ändrats ganska mycket. Att vi nästan håller på organisationer idag och leker lite fotbollmanager allihopa. Har du också köpt de villkoren att du förut var det en Älvsborgsdomme då, du kanske så kunde det vara några byten per säsong och någon flyttar in, men idag är det ju väldigt flytande då och man hinner kanske inte alltid lära sig känna spelarna innan de är borta igen.
Alltså alternativet är ju att sluta gå på matcherna och allt det där, när du berättar allt det där så tänker man, ja, varför, vad är det man håller på egentligen, och det är ju sant att mycket av diskussionerna idag är ju just spelarna har ett värde och liksom, hur kan vi få ut ett större värde när vi säljer dem? Liksom? För på så sätt kan klubben leva vidare. Då. Hur mycket har vi i kapital och sådana här saker? Jag vet inte vad jag ska säga. Att gå på matcherna har ju många andra funktioner. Men jag bor inte i Borås längre, men jag åker ju på så många matcher jag kan. Och där träffar jag många som jag aldrig träffar annars. Jag har skolkamrater från när jag var liten som jag bara träffar där och som är jättevärdefullt att träffa. Och jag går med min pappa och så vidare. Det är ju sådana saker också. Det är också en sån sak som att när jag ser en match på tv numera. Jag är ju lika skadad av det här samhället. Ofta sitter jag blir det liksom en liten, någon som ligger ner på banan. Tar fram mobilen och kollar någonting. Även om jag ser en film eller sådär så tar jag upp mobilen. Det är helt bedrövligt. Men banne mig, när jag går på match och är live på arenan. Då tittar jag på matchen och är otroligt inne i den. Och det finns också så mycket som följer med. Det finns så mycket att iaktta. Man tittar på lagledarbänken. Man tittar på motståndarsupporterna. Man tittar på hur många verkar det vara här idag och sådär. Det är en sorts helhetsupplevelse som jag inte vill vara utan faktiskt.
Det är väl en slags dubbelhet ibland kan jag känna också. När jag var nere i tyska Freiburg och skrev ett reportage om den klubben som med förhållandevis små resurser väldigt länge nu har klarat sig kvar i Bundesliga. Ofta med ganska god marginal. Så att jag intervjuade tränaren där, Christian Streich, som hade varit där länge. Och som journalist så var han väldigt tacksam att träffa, för han gick inte på autopilot. Han kändes som en genuin fotbollsmänniska och han uttryckte väldigt starka åsikter mot kommersiella krafterna och gjorde utfall mot England, hur dyrt det är med biljetter, och Champions League hade han mycket åsikter om. Och han stod för en slags genuinitet. Och samtidigt visste han då om då att det blir lite konstigt här, för han strävar själv efter att hans klubb, som redan ligger i Bundesliga, det är ingen dålig serie, ska bli så bra som möjligt. Och han drömde ju också om att få gå in i Europaspel. Så han liksom pratar väldigt illa om någonting som han ändå hoppas kunna nå. Och det kan jag känna att svenska lag och supportrar gör ibland också. Att det är väldigt tacksamt att kasta skit på plast Champions League eller vad det skulle kunna vara. Men vem skulle kunna säga nej till när ens klubb, om Elfsborg står för en avgörande Champions League-match, skulle det kanske vara det största plötsligt som har hänt dem. Då är man ganska beredd att strunta i det där sammanhanget då.
Så är det ju, och sån är ju fotbollen idag. På något sätt får man välja om man vill följa den eller inte. Eller följa den på sitt eget sätt, hur man vill göra. Jag har inget svar på det, för alla är ju fångna i det systemet. Det är inte bara inom fotbollen egentligen, utan Man kan vara fången i något som man kanske inte vill delta i, men man bor ju i det här samhället liksom. Ja. Men en anledning till att jag ville hitta på ett lag också, dels är det ju svårt eftersom det handlar om matchfickning och så. Man kan inte skriva om en befintlig klubb och påstå en massa saker om den. Och jag funderade på hur man skulle hitta på en svensk klubb. Men dels är det komplicerat, för då ska man ju ändå åka runt och spela på de här allsvenska arenorna och så. Och jag tyckte det var väldigt roligt att på något sätt maxa fotbollsromantiken. Att liksom att det är en stad som är den här lite nedgångna i industristaden. Och då tänkte jag, nej, men staden ska, det ska vara ett bryggeri. Det ska liksom allt det här, det ska vara liksom gammal fotboll. Det är hela den här europeiska grejen med jobbarna som går på match. Och arenan är sliten men har en härlig atmosfär. Och folk kommer dit från England för att få uppleva den genuina fotbollen och sådär. Och så ställs det emot, de får ju också en möjlighet att bli moderniserade. Och liksom, jag vill också ha en klubb som var på europeisk nivå på det sättet som skulle kunna bli uppköpta. Det kan inte en svensk klubb bli. Det är en klubb som på lite sätt i Sverige påminner om Degerfors. Alla gillar den här bruksorten. De har inte vunnit något stort, men de överpresterar. Liksom. De är i allsvenskan igen, helt otroligt. Så den här klubben har lite det ryktet, liksom en sorts charmklubb. Och så ställs allt den här maximala fotbollsromantiken mot. De får ju också en chans då att ta ett kliv liksom, och få in kapital och sådär. Mm. Så dels tycker jag det var roligt att maxa det där. Jag är liksom, det är ju löjligt, men det är mycket sån här duggregn mot strålkastartorn och sånt där. Liksom. Mm.
Precis, och det finns ju, alltså supporter är ju ett väldigt vitt begrepp. Det finns ju de som kommer till en sliten arena och känner, fy fan, det luktar piss här.
Ja.
Och den andra känner, fan gött, det luktar lite piss här.
Ja.
Förstår du vad man, på vad man läser in i det där? Och en sak är kanske ofta, det är också lätt för dig och ännu mer för mig som inte är lika insyltad i ett lag som jag håller på. Du har ju ändå ditt Elfsborg. Där är det väldigt lätt att stå utanför och säga hur det borde vara. Det som inte tas upp så ofta är kanske spelarperspektivet. Nu gick Brentford upp här i Premier League. De var jag och skrev om för något år sedan när de fortfarande spelade på sin gamla arena, Griffin Park. Som var väldigt lätt då att som neutral åskådare förälska sig i. En pub i varje hörn, trång, låg mitt i ett bostadsområde. Nära till planen, medan liksom allt annat känns som att det bara var nybyggda arenor. Här fanns fortfarande en liten bit av det gamla England. Han var härligt att vara här. Och så pratade med Pontus Jansson, och han har ju verkligen ett supporterperspektiv mer än vad många andra. Men han sa ju också att ja, visst, man, det är lite jobbigt, omklädningsrummet är på division 3-nivå. Liksom. Det är lätt för mig då, liksom, det är hans arbetsplats.
Ja, precis.
Så, det är klart att han vill ha ett luftigt omklädningsrum.
Ja. Ja.
Och gärna lite faciliteter, att man inte ska behöva vara trångt och dåligt gym.
Mm.
Så liksom det spelarperspektivet väger vi ju ganska sällan in. Det är väldigt mycket på supportrarnas åsiktsvillkor.
Oftast. Ja, det är verkligen sant. Det är deras arbetsmiljö. Och ett konkret exempel, jag tänker på det plötsligt, för vem vill ha plastgräs egentligen? Men valet i Borås, jag har ju gått på Ryavallen i alla år. Det var ju gräsmattan fin åtminstone på sommaren, men det är ju löparbanor och man var jättelångt ifrån. Så plötsligt, vi kan få en ny fotbollsarena. Ja, men det är plastgräs. Ja, men vi tar fotbollsarenan.
Mm.
Det var, plötsligt var det ett lätt val liksom.
Ja. Du har ju, i och med att du själv har så lång supporterbakgrund och skrivit om fotboll, läst om fotboll, då hade du mycket gratis i researchen. Hur mycket behövde du göra själv nu för att skriva boken?
Alltså, ur fotbollssupporter-synpunkt kan jag inte säga att jag har gjort research, utan mer, det är ju sånt som följer av intresset liksom. Spelarnivå är ju lite intressant, jag vet ju inte exakt hur det spelar, men där har jag mer försökt utgå från hans situation, den klämman som han sitter i liksom, och att komma tillbaka från skada och allt där, och mer försökt tänka på honom som människa. Men även, alltså, ja, det finns ju en grej som jag har snott ur Offside till exempel.
Alltså?
Som Henke Larsson berättade i ett nummer om någon någon trängsel i straffområdet när han hade fått tag om motståndarens pungkulor och klämt åt.
Just det.
Det snodde jag.
Får du tag i paketet drar du bara ännu hårdare, tror jag citatet var. Ja. Ja.
Så att, och det finns ju spelarbiografier också och sådär. Så det är väl en blandning av att jag framförallt tänker på honom som person och den situationen som han sitter i livet som är ganska svår av andra skäl som bara delvis har med fotbollen att göra. Men som du säger, fotbollen är hans jobb. Det skulle kunna vara ett annat jobb på det sättet i boken också som pressar honom, så att säga.
Men vi får ju även komma in och se det här ifrån polisens perspektiv och utreda perspektiv. Där gissar jag att du ändå måste ha pluggat en del.
Ja, dels har jag läst om matchfixning naturligtvis och byggt på andras research. Och sen visst har jag gjort en del research om hur polisen jobbar också. Men jag har ju förhållit mig ganska fritt. Det är ju skönt och det var ju också en anledning så att det var skönt att skriva om en fiktiv stad och så här. Att man kan faktiskt hitta på saker. Jag tror ju att så som den här, eller jag vet att så som den här polisoperationen är upplagd så skulle man inte göra i verkligheten. Men så är det ju ofta i spänningsromaner. Jag tänker det spelar ingen roll liksom. Till en viss del är det verkligt hur man jobbar med utredningsmaterial och bakgrund och sånt där. Men just det här sättet som de planerar för att sätta dit skurken och så den typen av dumma risker tar man nog inte i verkligheten.
Det finns också en liten bikaraktär i boken som inte tar så mycket plats men som jag ändå tänker är väldigt viktig som identifikation. Och han, oftast är det en han, det kan vara en hon, men det är oftast en han. Den finns ofta och lyfts, har jag märkt, allt oftare fram i föreningar. Kanske just för att det är så mycket ombyten på spelare och går i ett tecken som inte många älskar. Det är den åldrade materialaren då.
Ja. Ja, det,
väldigt
det,
vanligt förekommande offside-reportage också, ska vi säga.
Ja, eller någon som grillar eller bakar bullar eller något sånt där. Ja, men ja, det precis. Är ju exakt den funktionen. Och han har ju varit i klubben i alla år och är ju verkligen kontinuiteten på ett sätt som varken spelarna eller klubbledning skiftar också. Sponsorer skiftar, allting skiftar. Men han är kvar och har sitt förråd som ingen annan får gå in i och där det råder kaos, men han är den enda som hittar och sådär.
Ja.
Sånt där är också så roligt att titta på. Han går ut varje match och kollar hörnflaggorna en kvart innan avspark. Och det har han gjort i decennier. Så publiken har särskilda ramsor för honom. Och det finns ingen anledning egentligen att kolla hörnflaggorna. Men det har han gjort i alla år.
Så matchen kan inte riktigt börja innan precis, vi har sett honom göra det.
Ja. Och alla klubbar har... Det finns ju sådana egenheter i alla klubbar egentligen. Även i stora klubbar. Och även supportarna själva har ju... Jag måste stå vid det avbärarbräcket eller jag måste gå på den pubben innan matchen eller sådär.
Ja, men om vi återvänder kort till det här med matchfixning.
Ja.
Har det påverkat dig som supporter på något sätt? Nu är det ju ingen hemlighet att det här är utbrett inom svensk fotboll. Och vi var inne på det här tidigare. Det har varit även kopplat till din klubb på ett sätt. Och har du det i bakhuvudet numera när du ser fotboll på... live eller på tv, att liksom, har det solkat ner på något sätt?
Ja, det har solkat ner mycket mer än jag skulle vilja. Jag menar, jag kommer från liksom Buster-generationen där det liksom var kämpa och så blir det mål liksom och sådär. Och för mig är det svårt att fatta och så fort det är ett resultat idag då, och i det laget vann med 5-1, hur gick det till egentligen?
Mm. Du ser kanske några mål på highlight som ser lite märkliga ut.
Ja. Och det jag hatar är, jag hatar att behöva tänka så. Så jag tycker det har förgiftat min hjärna och fotbollen. Och när man läser om, ofta är det ju ett snäpp ner där vissa serier är helt genomkorrumperade. Man får stänga av hela serier efter spel.
Mm.
Eller nu under pandemin när så få matcher spelades. Det var ju en hjärtskortsmatch, jag kommer inte ihåg. Det var väl en juniormatch som spelades i Borås förra året. Och det var liksom typ den enda matchen som spelades på planeten den dagen. Så runt planen är det fullt av människor som står och filmar eller pratar i mobiltelefon. Och man fattar att folk i hela världen har spelat på den här jäkla matchen. Och sånt... Jag får erkänna att jag vill att det ska vara liksom flaggorna smattrar i vinden och det ska vara den här bästa laget vinner liksom.
Ja, jag har tänkt på det också. Ja. Mitt lag då, Motala AIF, var en serie här nyligen som fick just, det stängdes av då, allt spel. Det blev ganska liten nyhet ändå om man tänker på hur konstigt det är.
Det är jättekonstigt hur det kan, alltså även... Alla, både media och fotbollförbundet, borde ju, jag fattar inte att det inte blir större.
Ja, och där tänker jag också, då vet jag lite grann i alla fall om spelarnas vardag om man spelar emot all AIF numera. Där lever man inte på sin fotboll direkt. Det är inte så många som, nu är det ju inte, men även före pandemin så betydligt färre åskådarsiffror än när jag var liten. Då kunde det vara någon 1000 personer, nu är det väl några 100 om det är en bra match. Spelarna tjänar inte mycket pengar alls, de lever absolut inte på sin fotboll. Då kan man ju också förstå hur... Om det kanske är lite problem privat eller någonting, att det krävs kanske ganska lite för att man ska nappa om man får ett sånt här förslag. Och som du uttrycker det som att plötsligt är man i klorna på någon. Att jag tror att steget kan vara ganska kort in. Det är väldigt lätt att sitta, så skulle man aldrig gå emot allting. Men om det där inte ens är närheten av att vara ens yrke och vi vet ingenting om hur livet ser ut utanför, då kan, tror jag, vägen kan vara ganska kort.
Ja, och om insteget är också att du ska ta ett gult kort, då kan du ju säga att jag sabbar inte för laget eller jag behöver inte göra ett självmål eller något sånt där liksom. Det har ju också betydelse.
Och precis som du säger i det här fallet som vi pratade om förut då med den här tidigare Elfsborgsspelaren, och det märker man ju ganska vanligt när fotbollsspelare själv varit inblandade, att det finns en egen missbruksproblematik i grunden. För om det var något som kom fram under förhören var det ju att spelarna hade haft det, ja, verkligen.
Då kommer man in, hur ska man ens driva en sån fråga? Alltså, inte ens på nationell nivå i Sverige kan man få, vi har EU-regler. Alltså, svenska staten kan inte bestämma vad man får spela på eller inte. EU skulle teoretiskt sett kunna liksom skärpa reglerna, men kommer inte att göra det, och näringsfriheten är ju jättestark. Och även om EU skulle göra det så kan man ju spela vart som helst i hela världen. För att, alltså, man skulle ju komma åt en jättestor del av matchfixningen om man bara tog bort småserierna. Bara tog bort att du kan spela på nästa inkast och såna här grejer. Utan att man hade de högre serierna och bara resultat. Mycket skulle falla bara av det.
Mm.
Men vart ska man ens driva en sån fråga som support eller som medborgare? Ska jag starta en Facebookgrupp liksom? Eller vad, du fattar, det blir en sorts hopplöshet. Man vet inte riktigt vad är instansen som jag vänder mig till för att få något sånt. Det är bara hoppas att polisen och fotbollens myndigheter, så att säga, att de kan komma åt det mesta i alla fall.
Mm. De var ju ganska sena på banan, men ja, nu görs det ju ganska mycket. Men ja, det är faktiskt otroligt hur kort tid man behöver gå tillbaka, för att det verkar inte finnas någon tro på att det här är ett problem i svensk fotboll.
Nej,
överhuvudtaget.
Det har varit en ganska arrogant. Jag läste om det när jag också i research hur Danmark och Norge till exempel har tagit det mycket mer på allvar tidigare, och Sverige har haft faktiskt en ganska arrogant inställning att det där sysslar inte vi med.
Nej, det kanske säger något om svenska självbilden.
Ja,
liknande.
Faktiskt.
Nu är du i ett läge då där boken precis ska bli tillgänglig för läsarna. Nervös vecka, eller?
Ja, jag är faktiskt jättenervös, kan jag erkänna.
Ja, jag vill gärna lugna dig med att säga att det är jättebra läsning som man verkligen rekommenderar. Och det är spännande för oss. Det är ju första gången vi släpper något skönlitterärt.
Ja, det är roligt.
Från fotbolls. Ja. Så även vi är ju lite debutanter för just det här området. Och vi ska också säga att din bok, Johan, Jubelår, det är 20% rabatt på den nu i Offsides webbshop. Alltså man går in på offside.org och i vår webbshop där, så kostar boken 159 kronor nu istället för 199. Det är ett pangpris. Och det är också nedsatta priser på böcker om Sveriges landslag. 50%, halva priset på Somrarna vi minns. 85 kronor kostar den nu bara, med våra bästa reportage från några av de största mästerskapen som Sverige har varit i. Och även landslagsboken Blågult är det 50%. Så Johans bok, 20%, 159 spänn för jubelår och halva priset på landslagsböcker. Så kolla på Offsides webbshop där, gör det nu. Det är ju skitbra priser verkligen. Så uppehåll i Allsvenskan, stundar ett EM. Mm. Kommer du följa? Följer du landslagsfotbollen?
Ja, och bland annat på grund av allt det vi har pratat om nu, så har jag börjat tycka, jag var ju sån här klubblagssnobb liksom, att man, ja, landslaget är bara, det är bara julgranar som hejar på dem och sådär, men jag har börjat med att tycka att i landslag är det faktiskt så att för att spela för Holland får du komma från Holland eller från Sverige eller vad det är. Visst kan man trixa lite med medborgarskap och sådär, man kan ha dubbla medborgarskap, men du kan inte, om Finland har en mittfältare skadad så kan de inte bara köpa in en ny. Så att jag börjar tycka att det är roligare, det blir faktiskt mer genuint, medan jag förut tyckte att det var motsatsen. Sen skulle jag ju gärna se, mästerskapen har ju fått någon sorts storhetsvansinne och sådär, men,
ja,
men det är klart att jag kommer att kolla och det är...
Ja, men tar man landslagsfotbollen som egen företeelse, om man undantar hur EM ska spelas nu till exempel, ja, de är utspridda och nu är det hemska tanke att tala om VM vartannat år och sådana grejer, ja, som vi ogillar,
ja.
Och VM i Qatar och liknande, men ja, landslagsfotbollen, som, det tror jag är ganska vanligt, jag känner att jag har gjort samma resa, att jag tror det är vanligt att som barn är man väldigt förtjust i landslag.
Ja.
Sen kommer man in, nu talar jag ju egen sak här, men i tonår där det där börjar kännas lite töntigt och man går kanske djupt in i ett klubblag och man vill hitta identifikationer där som är mer spännande kanske. Sen blir man, börjar bli lite äldre och kanske lite mossigare, och då kommer man på något sätt tillbaks till att det ändå känns lite rent kanske. Och, för jag märker det på mig själv att jag har blivit mer intresserad av landslagsfotbollen igen. Mm. Så, efter att nästan inte tappat den, men investerar mer känslor nu plötsligt igen.
Ja, du beskriver exakt hur det är för mig. Och det är faktiskt bara på landslagsnivå som Island, ett lag på Islands nivå kan komma in och slå England då, till exempel. Det kan inte längre hända i Champions League och sånt. För de lagen är inte med, de som är så att säga Island i klubblagsfotboll. De når aldrig så långt, men på landslagsnivå kan det fortfarande hända faktiskt.
EM väntar och så ska ni beställa såklart Johan Nilssons bok Jubelår. Därmed så går det här avsnittet mot sitt slut. Jättetrevligt att ha dig med, Johan.
Ja, tack så jättemycket, Johan.
Ja, jag sa det till Anders här att vi kanske startar Johan och Johan-podden här. Vi tackar Volkswagen och C-more som vi gjort det här avsnittet tillsammans med. Nästa onsdag är vi tillbaka. Jag tror att Anders är tillbaka då. Då blir det lite mer som det brukar vara. Men jättekul att du kunde komma förbi och prata lite mer om din bok här. Ha det så bra, hörni. Vi ses nästa onsdag igen. Och förstås även ni som prenumererar i vår prenumerantpodd Spelarbussen. Där vi åker till olika klubbar varje fredag. Den får man om man prenumererar på Offside och det kostar bara 39 spänn i månaden. Gör det. Ha det så bra. Vi hörs. Hej.